Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ida Warg har nästan 200 000 prenumeranter på YouTube och 215 000 följare på Instagram. Hennes blogg har utsett till årets hälso- och träningsblogg och podcasten som hon gjorde med Viktor Frisk blev utsedd till årets podcast. Förutom att vara en av våra största influencers så är Ida delägare i hälsokostbutiken Veloteket och hon har gjort karriär som dansare. Ida verkar vara den perfekta tjejen med det perfekta livet. En framgångsrik karriär, makt vid ung ålder, hon kan sjunga, är gift med en framgångsrik man, hon blev gravid på första försöket och hon är prisad, snygg, vältränad, uppskattad och så vidare. Allt verkar så lätt. Men Ida har även berättat om sina ätstörningar och fått ta emot en enorm våg av hat på YouTube. Hon har kämpat med skador och hon är aldrig ledig. Eller är hennes liv perfekt? Drabbas hon någonsin av ångest? Vem är egentligen Ida Warg? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peterfia Ståhl. Hej Ida!
Hej! Oh, wow, vilken press. Jag har aldrig hört en sån här presentation om mig själv.
Har du inte?
Eller jo, i efterhand hör man den ju alltid.
Ja.
Men inte så här live.
Hur kändes det då?
Nej, men jag bara, men gud, det där är inte jag. Det där är inte mig hon talar om.
Ja.
Så sjukt.
Det är mäktigt.
Ja.
Det är jäkligt mycket du har hunnit göra på de här åren.
Ja, jag känner det nu faktiskt, ja. När du säger det så där.
Men kan du uppleva att man blir så här fartblind? I och med att som influencer så blir man ju så här, man får roliga erbjudanden, man får göra resor. Kalendern kan vara bokad flera månader i förväg. Det är liksom alltid saker som händer.
Mm.
Glömmer du bort att bli fartblind?
Jag har absolut varit fartblind typ fram tills för ett år sedan.
Mm.
Alltså det är nästan så här, vad gjorde du igår? Jag har ingen aning. Alltså, och vad ska du göra imorgon? Jag har ingen aning. Alltså, du vet, livet gick i ett. Man tackar ja till allting. Det är resor, det är events. Men du vet, för typ 1,5 år sedan började jag säga, jag tycker inte det här är kul. Alltså, jag tycker inte att det är roligt att åka på de här resorna.
Mm.
Jag tycker inte det är kul att gå på de här eventsen. Men varför ska jag då göra det?
Mm.
Alltså, för jag måste faktiskt inte göra det. Så jag tycker att jag börjar bli bättre, jag har anställt folk och mitt liv nu är mycket mindre stressigt, kan jag säga.
Jag tänkte, nu när vi är inne på det med, det här med event och sådana saker,
ja.
Jag hade ett intryck av tidigare att du var en sån som så här, trivdes i rampljuset, älskade så här, tillställningar och sådana saker.
Mm.
Men jag förstod, för du och jag hade en liten dispyt för några år sedan. Mm. Vi blev lite osams, vi missförstod varandra och så här, bråkade, låter så löjligt. Mm. Men vi mejlade lite argt till varandra.
Ja, men precis.
Och sen så på Blog Awards, så här, några månader senare, så kom jag fram till dig och bara så här, tjena Ida. Och så upplevde jag att du blev obekväm av att jag kom fram. Och så mejlade jag dig dagen efter och bara, förlåt, det var inte meningen, jag är obekväm, jag trodde att det var lugnt mellan oss och så. Och då sa du att
ja, men det var ingen fara så. Men jag är så obekväm på event så jag gillar liksom inte sådana folksamlingar och sådär. Och jag tycker det var så jäkla intressant för att jag har fått intryck av att du så här trivs och är så här duktig på att mingla och så här proffs i sådana sammanhang. Men så var du precis tvärtom.
Nej, alltså jag har alltså ångest 2 veckor innan om jag har tackat ja till ett event. Och när man är nominerad, det är bara då jag går på events i stort sett. Och jag har alltså på riktigt ångest och innan jag går dit, alltså jag svettas.
Men gud, jag blir så exalterad. Inte för att man tror att det är så självklart att man själv är den enda som känner så. Mm. Och att alla andra är proffs och tycker att det är jättehärligt. Och du vet, att det, ja.
Ja, man tror ju det. Och många i våran bransch älskar ju att mingla. Mm. Men jag har alltid känt mig så utanför i den här branschen. För att jag är inte en sån person som gillar att stå i centrum. Egentligen, det kanske låter helt sjukt för de som lyssnar nu att jag har valt det här yrket. Men jag har ju hållit på med dans och sånt innan.
Mm.
Och jag kan spela teater. Och jag älskar att stå på scenen när jag spelar en annan roll.
Mm.
Men som du håller föreläsningar och du liksom, alltså, vågar stå på scenen. Så det är inte, alltså, jag får panik.
Mm.
Det kliar, jag vill inte vara jag i centrum. Alltså, när jag fyller år vill jag heller inte vara i centrum.
Vad intressant. Och jag tycker det är så viktigt att prata om just för att så här, ja, men det är så många som tar det som självklart. Att okej, man syns och hörs i jobbet, då älskar man automatiskt att synas, höras.
Ja, nej, jag har jobbat som danslärare innan och det älskar jag för då kan jag pusha fram andra i rampljuset och få andra att liksom glänsa. Där trivs jag nästan bättre som coach än att som då på Blog Awards, jag var nominerad, jag var så här supernervös, jag bara tänk om jag måste gå upp på scenen.
Vilket du gjorde för att du vann.
Ja, det gjorde jag ju till och med.
Ja.
Åh gud. Ja, men när jag väl står på scenen så tror jag inte någon tänker att oj, hon är nervös, för jag är ganska cool när jag väl är där, men inombord så är det en storm.
Är det fler situationer du känner så för i livet?
Ja, gå ut på krogen. Alltså nattklubb. Jag känner mig så obekväm om jag inte har druckit alkohol.
Okay.
Vilket jag knappt gör.
Mm.
Så att, ja, de flesta gånger jag går ut på krogen. Jag har fått panikångestattack på krogen en gång.
Oj,
så jag tror,
då?
Nej, alltså jag gick på Balettakademin och hade ätstörningar. Eller ja, jo, typ ätstörningar. Och festade väldigt mycket. Och sen så, jag festade väl för mycket. Allting blev bara en ond spiral. Och jag kommer ihåg att jag stod längst, jag tror det heter Soap Bar.
Mm.
Och det är väldigt, väldigt trångt där inne. Så jag stod längst in och det var helt fullproppat med folk. Och jag fick liksom den här paniken inombords att bara, jag kommer inte ut härifrån. Jag kommer inte ut härifrån, jag bara lugna ner dig. Alltså du vet, jag började hyperventilera. Det slutade med att jag slog mig ut. Alltså jag fick panik och bara slog mig ut. Ställde mig på gatan och bara hyperventilera och började gråta. Och sen så gick jag hem.
Åh gud.
Mm.
Men, och kände du att det påverkade dig sen när det var i folksamlingar eller i köpcenter eller så? Eller var det bara en engångsföreteelse?
Nej, jag har känt så några gånger när jag varit ute på krogen, men då har det inte varit riktigt lika trångt och jag har liksom fått gå ut och andas lite granna och så har det blivit okej. Men ja, nej, jag gillar inte stora folksamlingar. Det känns nästan som att någon jagar mig när jag står där.
Mm.
Alltså jag kan inte vara lugn, jag kan inte hålla fokus.
Nej.
Och då blir det att, ja, men, och min största skräck på typ events, det är ju det som hände, att jag kanske inte känner igen någon, någon kanske tar illa upp, att folk kanske tycker att jag är otrevlig, eller, för det är min, alltså det är min största skräck, att någon ska tycka att jag är en diva och att jag, ja, men, att jag inte känner igen folk. Mm. Det är otrevligt liksom.
Det har jag också tänkt på, eller jag är väldigt orolig för det, för jag känner ofta igen ansikten, men jag har svårt för att komma ihåg namn och sådana saker och placera folk. Och just i vårat jobb där man träffas och man går på mycket möten, man träffar mycket människor. Varje vecka så kan man ju ha träffat alltså 30 personer en vecka. Och då om man ska så här, se den i ett annat sammanhang så är det inte så att man kommer ihåg vem det är, vad den heter, vad den jobbar med, när vi har sett. Och då känner man sig så hemsk och otrevlig, precis som du säger.
Och jag har ansiktsblindhet. Alltså jag känner inte igen ansikten.
Oj, ännu värre.
Jag vet, och det är därför jag undviker att gå ut. För att det är så många gånger jag har hälsat på en. Bara, okej, vi har träffats 5 gånger. Jag bara, okej, sorry. Alltså du vet, man blir så... Alltså vilken diva jag är, tänker jag. Men det är ju inte meningen, för att jag känner inte igen människan.
Nej. Men du kommer ju också från en liten stad, från Åmål. Är det så mycket jantelag och så där? Att man inte ska tro att man är något och att man blir lite så där utsatt om folk anser att man tror att man är något?
Oh ja. Mm. Eller jag vet, jag kan inte tala för hur det är nu. Men när jag bodde där så var det absolut så. Mm. När jag var ju med i tv-program, det var ju inte bra. Alltså, då stack jag ju ut för mycket. Jag var mycket i tidningen när jag var liten, för jag vann mycket danstävlingar.
Mm.
Jag var modell för olika klädbutiker i Åmål. Alltså, det var ju inte bra alls.
Vad hände då?
Alltså, jag har ju faktiskt blivit slagen på krogen av tjejer.
Inte i skolan, utan på krogen?
Ja, precis. Sen när man gick ut och...
Alltså en lavett typ?
Eller? Ja, men alltså en tjej jagade mig en hel kväll. Jag hade blåmärken på hela kroppen dagen efter. För hon hade typ tagit tag i mitt skinn här mellan brösten och vridit om. För hon fick tag i mig. Jag gjorde ju ingenting tillbaka. På min arm hade hon också fått tag på. Men det var ju killar som typ fick putta bort. Hon var helt galen alltså.
Och hon var då avundsjukt provocerad, eller kände du den här personen?
Jag har aldrig pratat med henne. Så jag visste inte riktigt vad det var. Men hon stod och skrek att jag väldigt fula ord efter mig. Jag vet inte om de är tillåtna i den här podden. Så jag bara, gud vad är jag har gjort? Jag måste vara hemsk. Och det är många gånger folk kommer fram och bara, men gud, du är ju snäll ju.
Mm.
Jag bara, ja.
Alltså nu idag?
Nej, Åmål tidigare, ja.
Ja.
Vet, så det var mycket förutfattade meningar. Så jag är liksom van med det.
Mm.
Så många kanske skulle ha ansett sig själva vara mobbade i min situation när man levde där. Men jag vet inte, jag levde i min lilla bubbla som tur var.
Mm.
Så jag klarade mig.
Och om vi hoppar tillbaka till de här eventsen som är nu väldigt mycket i så här, när man är influencer.
Mm.
Så kan du berätta hur det går till på ett bloggerevent eller ett influencer-event?
Gud, det var så länge sedan. Nej, jag skojar. Nej, men man får ju en inbjudan och låter ju supertrevligt och jättebra. Liksom.
Mm.
Så bara, gud, hur kan jag tacka nej till det här?
Ja.
Jag har fått möjligheten att gå på det här jättefina eventet. Det är gratis mat och det är kanske någon behandling. Men sen så vet ju inte jag vilka människor det är som kommer. Kommer jag känna någon? Kommer jag stå där som jävla tönt och vara helt själv? Liksom?
Det blir lite klassdisco-känslan.
Ja.
Eller så, skoldiskot.
Ja, för jag känner mig så utanför.
Mm.
För jag är inte den som hänger med influencers på dagarna, utan jag umgås väldigt mycket med mina kompisar från skoltiden, alltså från Åmål.
Mm.
Så det är ju inte så att de är bjudna på det här eventet, så jag vet ju typ ingen som går på event. Så jag bara, gud, jag vill tacka, jag borde kanske det, för ett företag jag vill samarbeta med, men nej, jag tackar nej.
Mm. Typ. Är det ofta du tackar nej?
Jag tackar alltid nej nästan. Om det inte är så här, jag går ju alltid om mina kompisar, för jag har ju kompisar i branschen.
Mm.
Om de har släppt egna varumärken eller om det är ett företag som jag har jobbat med eller ska jobba med, då får man ju gå.
Mm.
Och nu så ska jag ju släppa eget varumärke och då ska jag ju hålla events själv. Och det är jag ju också livrädd för.
Ja, jag förstår det. Ja. Man tänker att ingen kommer.
Nej, men tänk om ingen kommer. Ja. Jag går inte på några.
Nej, precis.
Kanske ingen vill komma på mitt.
Oh, vad roligt.
Ja.
Jag vill prata lite om kärlek. För du är ju nygift.
Ja, det är helt sjukt.
Har du hunnit ta in det?
Nej.
Nej.
Du vet ju så här, i bloggning så blir det ofta så att man tar upp sin partner och säger, ja, men min pojkvän, nej just det är min man.
Precis.
Min man.
Jag tyckte det var så befriande, för du och Alexander då, som han heter, gifte er nu, det var i april, nej maj, mars.
Mm, ganska nyligen. 24 mars gifte vi oss.
I stadshuset.
Ja.
Och ganska så litet. Det var så på ett sätt befriande att se, för det var ju inte det här klassiska, superstora, superlyxiga, gud, nu tänkte jag säga influencerbröllop, men du förstår vad jag menar med det.
Jag förstår alltså, exakt.
Utan det var så här litet intimt, ni hade lilla familjen. Nej, men ni hade närmsta familjen, stadshus, inga kompisar vad jag förstår.
Nej, inga kompisar.
Och hur kom ni fram till det beslutet?
Det var ju först jag gillar ju inte att stå i centrum.
Mm.
Jag har haft lite panik för det här med att gifta sig, att det ska vara tal och... Att jag ska se till att alla har det bra hela. Jag tror inte jag skulle kunna njuta av det.
Mm.
Och sen så har det ju varit en stor trend att det ska vara... Det är liksom inte en dags bröllop längre. Det är ju så här 3 dagars i Italien med yogaläger. Och du vet, hela balletten. Och jag bara, gud, det skapar så mycket ångest för människor.
Mm.
För jag har varit på ganska många bröllop och som har varit väldigt storslagna. Och då träffat andra som är förlovade och de får sån ångest när vi är på de här bröllopen. Jag bara, nej, jag vill visa att man kan göra på ett annat sätt. För att alla hade säkert förväntat sig att vi skulle slå på stora trumman. Så att vi har fått, eller jag har fått väldigt mycket bra feedback på att vi faktiskt visade att vi gjorde det väldigt litet.
Mm.
Och att många, för jag vet många som är förlovade, men som inte gifter sig. Mm. Och det tror jag är just på, alltså det är ju svindyrt att gifta sig.
Gud, ja.
Alltså bara att dra ihop sin familj och sina närmsta vänner kan ju kosta 100 000.
Mm.
Och det är jättemycket pengar på bara en dag. Så jag tror att många kanske inte ens har möjlighet att gifta sig. För att de tror att det måste gå till så. Men jag känner att jag hade den perfekta bröllopsdagen.
Gud, vad härligt.
Vill inte göra om någonting.
Hur har er relation... Ni har varit tillsammans länge nu. Är det 7 år?
Ja, drygt. Ungefär. 7,5 år.
Och hur har er relation förändrats från att ni träffades till hur den är idag? För det är många år.
Det är jättemycket den har förändrats. Alltså den har gått igenom perioder. Jag menar, när vi träffades var jag 24, gick på Balettakademin. Han jobbade som säljare och var så här... Alltså gammal var han, 25? Alltså man är ju jätteung.
Ja.
Man tror ju att man är så gammal. Och liksom tror att man är vuxen, men speciellt inte som kille. Man är inte vuxen, och speciellt inte i Stockholm.
Nej.
Man är ganska omogen. Och det var ju liksom så här i början, han ville inte hålla hand. Tänk om någon ser, alltså du vet, han var verkligen den här singelkillen. Vi fastnade väldigt snabbt för varandra. Och liksom, men hittade nästan en djupare kärlek. Eller liksom nästan som, men det här är min själsfrände. Innan så har jag blivit så här dödsförälskad, du vet, man bara ser hjärtan nu och är så här jättejobbigt nykär.
Mm.
Men det var inte riktigt så med Alex, utan det var mer så här, nej, men det är vi. Alltså det kändes så självklart. Sen så har vi haft upp- och nedgångar under tiden och kanske inte satsat på våra förhållanden, utan vi har väl känt liksom, vi har hjälpt mycket varandra i businessen, vi har kunnat prata om mycket saker, vi har trivs att bo tillsammans och att vara tillsammans, men vi har ändå levt 2 olika liv.
Mm.
Sen det är väl nu de senaste 2 åren som vi liksom har börjat satsa på vårt förhållande och att det har blivit nästan som en ny start i kärleksförhållandet.
Vad kul!
Ja.
Så i början var det som att ni var tillsammans som officiellt, men att ni hade inte så mycket som knöt er ihop då, riktigt.
Precis, det var nästan som att vi var singlar fast ihop. Vi var jättefokuserade på våra karriärer, på träning och på att resa och ha kul med vänner och sådär.
Mm.
Och jag tror att det var bra, för att vi var ju så unga liksom när vi träffades. Hade vi kört det här racet så hade vi varit trötta på varandra nu och säkert inte varit ihop.
Var det någon gång som ni hade någon så här, nej, men ska vi verkligen... Jag tänker att i och med att ni hade då 2 separata liv, att det är lätt att man då glider åt olika håll till slut.
Mm.
Var det någon gång ni kände att så här, ja, fast nu vet jag inte riktigt vad vi ska, eller om vi ska vara ihop eller...
Nej, inte som vi har pratat om. Sen vet jag inte vad Alex har känt under tiden, men det är väl klart att det har varit så här upp- och nedgångar och att man kanske... Ja, men gud, ska det vara vi två? Det var lite så här, men ska vi gifta oss eller ska vi skaffa barn? Hur kommer det bli? Kommer vi hålla ihop? Alltså, det är ju klart de funderingarna har funnits.
Mm.
Det har inte varit så här självklart att det är vi tills döden skiljer oss åt.
Nej.
Men nu känner jag verkligen att vi har fördjupat vårt förhållande.
Och hur har ni gjort det då? Var det medvetet?
Nej, utan jag tror faktiskt att det här kommer ifrån att jag har tidigare... ofta gjort slut med mina killar för att jag har känt mig instängd.
Mm.
Inlåst i förhållande. Alltså när någon har sagt giftermål och när killen liksom nästan har kvävt mig har det känts. För att vi ska vara, det är fredag, då ska du och jag vara och du får inte umgås med dem. Och nu ska vi åka på semester. Då har jag blivit så här, men alltså du kan ju dra någonstans. Alltså jag får panik.
Mm.
Så att det har varit så fritt som det har varit. Jag har tillåtit honom, han har tillåtit mig göra det jag vill. Det tror jag liksom har skapat en tillit och att vi har kunnat nu fördjupa vårt förhållande. Att vi har fått känna att vi har gjort det vi vill göra för att jag kom till den punkten. Innan så var inte jag säker på att jag ville skaffa barn.
Mm.
För att jag kände att det är så mycket jag vill göra. Men nu så bara, nej, jag vill inte. Alltså, vart vill du resa? Är det någon som frågar mig? Jag bara, nej, alltså, jag kan åka till typ Thailand där jag har varit innan, eller?
Ja.
Jag behöver inte resa någonstans, jag känner mig ganska nöjd.
Mm. Alltså det där är ju skönt, att känna sig nöjd.
Ja.
Man får, så här, att känna sig nöjd och lite så här, lite lagom, lite mellanmjölk, det är ju inte så jäkla trendigt i vårat liv.
Verkligen inte.
Och därför är det så befriande att prata lite om det, att säga, jo, men jag känner mig faktiskt rätt nöjd.
Ja, och det är det som är så jobbigt för mig när jag kommer till sån här poddintervju. Bara, vad är ditt mål nu med karriären? Vart ska du? Jag bara, alltså jag är fett nöjd, säger jag då. Ja. Och bara, men gud vad tråkig du är.
Fast det är ju inte tråkigt.
Nej.
Och jag tycker att det är skönt och viktigt att lyfta. För att vi har ju det här, några av våra största influencers som vi dagligen ser allihopa, eller många, är ju så här, oh, man ska sätta mål, och man ska, det här vill jag uppnå med mitt liv, man ska tänka stort, man ska drömma, man ska, du vet, framåt, uppåt.
Dream big.
Ja, men allt det där. Och så börjar klättra.
Mm.
Och så jag sitter här och bara, ja, nej, men min största dröm är typ att bli trädgårdsmästare efter den här karriären.
Jag vet, jag är lite där också.
Men det har liksom inte riktigt samma status. Inte alls.
Nej,
faktiskt.
Det är inte lika coolt.
Nej.
Det är inte lika, fast ändå jag tycker att det är motiverande. För att jag har i alla fall varit där att jag ska nå så här många miljoner det här året. Mm. Jag ska ha så här många följare. Nu är det så här, jag vill bara känna att jag klarar mig för dagen, eller liksom att jag har en frihet att kunna resa om jag vill. Jag vill köpa det om jag vill. Men viktigast för mig, det jag mår bäst av, det är att ha frihet.
Mm.
Och att liksom inte vara uppbokad på jobb från morgon till kväll varje dag. Sen vissa dagar och en hel vecka klarar jag av så här, ja, men det här är jobbveckan. Men då tar jag ledigt typ nästa vecka.
Mm.
Och i helgen.
Men, och det här landade du i ungefär för ett år sedan, sa du. Att det var någonting som ändrades för dig då, för att du levde så uppbokat fram tills det. Vad var det som hände där då?
Eller jag började fundera på det kanske för 3 år sedan.
Mm.
Sen så lyckades jag ju absolut inte tillföra det i min vardag, utan jag jobbade fortfarande lika mycket. Men sen bara, okej, jag måste ta hjälp av någon, alltså jag hinner inte. Mm. Alla de här sakerna, jag bara, först får man ju sålla bort. Vad är det som inte genererar in pengar eller lycka? Alltså det är antingen så här, antingen gör man ett jobb och så får jag pengar för det, då är det okej. Eller så gör jag ett jobb och så gör det mig lycklig. Då är det också bra, då ska ju det vara kvar.
Mm.
Och så kollade jag liksom över allting, det här vill jag ha kvar. Okej, vad kan jag göra? Det här kan jag göra, eller det här måste jag göra. Det här kan jag faktiskt lägga bort. Och då började jag jobba med min första, jag vet inte om man säger anställd om man fakturerar, men
ja,
anställd. Och det var väldigt svårt för mig, kan jag säga, för jag har kontrollbehov.
Mm-hmm.
Så det var, jag måste liksom börja smått. Jag kan inte heltidsanställa någon från början, utan jag måste känna så här, jobbar den här personen lika hårt och lika noggrant som jag gör?
Mm.
Håller den samma kvalitet eller bättre? Och kan jag lita på den?
Mm.
För att jag kan inte jobba med någon som är lat.
Nej.
Vilket är ganska många som är.
Ja, men faktiskt.
Ja.
Men och så här, och jag tror också att om det är skillnad att så här, ha varit egen i många år.
Mm.
Där man är van. Man så här, uppfostras ju då i sitt eget företag. Att så här, jag är alltid ytterst ansvarig.
Mm.
Det är upp till mig att saker händer. Det är man blir ju liksom så här fyrkant i sitt eget.
Mm.
Så här jobbar jag, så här ska det funka. Och sen om man kommer då från en anställning någon annanstans, då kanske man inte har samma ansvarskänsla, man kanske inte har samma driv. För då kan man ju lita på teamet på ett annat sätt.
Precis. Och den första var ju Lisa, som är helt fantastisk. Och hon började klippa och fota.
Mm.
Jag gjorde ju allting sånt själv. Redigera en video. På den tiden gjorde jag 57 videos i veckan.
Oj.
Och varje video tar ju typ 6 timmar att redigera. Ibland mer, ibland lite. Det är kortare liksom, för mig.
Ja.
För Lisa går det ju fortare.
Och utöver det så har du ju då blogg och Instagram, och det är möten och events och samarbeten.
Ja, och podd.
Och podd.
Ja.
En lite annat.
Så att, ja, som sagt, jag jobbade från 7 på morgonen till 23.00 när jag gick och la mig. Och det var måndag till söndag. Så att jag kände att det där är ju inte hållbart. Så då är det bättre, istället för att lägga ner någonting, så kan jag istället ta hjälp.
Mm.
Och då började vi med, i ett år, för att jag liksom skulle kunna lita på Lisa, så börjar vi med men en video i veckan.
Mm.
Vi ses en gång i veckan. Och sen har hon fått mer och mer.
Rolig utveckling.
Mm.
Och nu har du en till assistent.
Ja, nu har jag en till tjej som hjälper mig med fler saker och henne håller jag också på. Och liksom, du vet, men hittar vägen, vad ska hon göra i mitt företag? Vad behöver jag hjälp med? För vissa saker som man har gett ifrån sig, som typ mejlen ibland. Jag bara, det slutar ju alltid med att ja, min assistent har mejlen, men jag får ändå mejlen till slut, för det är ändå jag som måste ta besluten på mycket. Så ja, men visst, hon kan ta hand om vissa mejl då, men då kanske hon ska göra andra saker som hon verkligen kan göra till 100%. Och speciellt sen när lilla Mini kommer.
Exakt, ja, för det ska vi säga, du är gravid, det måste vi tillägga om det är någon som inte vet det.
Jag är gravid.
Precis. Ja, precis. Och det är så här, det är så spännande, för att nu är ju du precis på väg in i den situationen som jag har. För jag fick ju barn för 6 månader sedan och driver eget företag och gör ungefär samma sak som du gör. Ja. Så att du är precis in i den här bubblan av kombinera bebis och jobblivet.
Jag är imponerad av alla som gör det.
Ja, tack, tänkte jag säga. Och bara så här, ja, jo, ja, jag med faktiskt. Att det funkar ju, men det är ju liksom rätt mycket.
Jag förstår det, och jag har kompisar som har barn. Och det, alltså det, jag är jätteimponerad av de som har flera barn och klarar av att ha jobb och liksom familjeliv och allting.
Men innan vi går in, för jag vill prata lite grann om det också. Men kan vi gå tillbaka till, alltså i ditt företag, när du kom på så här, okej, men nu vill jag anställa någon, jag behöver hjälp, jag måste liksom leja bort saker. Var du rädd för att klara den ekonomiska biten? För då är det ju en stor kostnad för företaget som kommer in.
Absolut. Man får ju en annan press på sig också då. För att okej, nu har jag 2 personer här som förväntar sig en lön varje månad. Pengarna måste komma in. Sen så har jag försökt liksom ta det lugnt, andas. Det är liksom så här, ja, men funkar inte, nej, men då får vi väl ta min lön den månaden istället. Det går ju alltid. Och liksom ser man så här, nej, jag har inga samarbeten och det kommer inte komma in pengar, nej, men då får man väl så här, jag får klippa mina videos själv. Ja, så absolut, det blir ju en större press. Men jag har ändå haft bra koll på ekonomin innan jag tog in Lisa och Isa.
Och Lisa och Isa. Ja. Men känner du att som det har gjort att du resonerar annorlunda med vilka uppdrag du gör? För du känner lite att så här, okej, men nu måste jag ju få in de här pengarna så att jag gör det fast det inte är så kul. Eller att du tummar liksom på vissa grejer för att du har pressen att tjäna mera pengar?
Nej, nej, jag är väldigt noga med mina samarbeten som jag gör. Och det kan ju många portaler bli så här, men vad fan, kan du inte bara? Nej, jag vill inte göra med det här företaget för att de djurtestar. Och jag står inte för det. Och nej, jag jobbar inte med mejeriprodukter. Och nej, jag, alltså du vet, jag tummar inte på de reglerna. Även om de kommer med en jättestor påse pengar. Jag har liksom blivit erbjuden årskontrakt med smink som djurtestar. Av mejeriprodukter som jag inte vill promota. Och alltså av massa olika sådana företag. Och de som jag jobbar med då blir ju väldigt så här, men alltså, vet du hur mycket pengar det här är? Jag bara, men alltså, jag klarar inte, mitt samvete klarar inte av det här. Jag har ändå, så jag klarar mig, pengar. Så att jag, nej, jag gör det inte. Det går inte för mig.
Det är ju väldigt bra, för det höjer ju verkligen trovärdigheten.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Men om du tänker, alltså om man tänker på så här influencerlivet, så är det ju, jag tänker så ibland så här, vi kommer någonsin ha det så här bra igen i livet som man har det nu som influencer. För man har dels friheten som du sa, man tjänar ju bra med pengar, man kan ha anställda som gör de tråkiga sakerna eller det som man själv är dålig på.
Mm.
Man får ju uppleva saker, man får resor, många får väldigt mycket saker skickat hem till sig eller prova grejer, presslån och sånt. Man får uppleva sig coola grejer, vara i Stockholms innerstads klick och ta fina bilder på sig själv och du vet, allt det där. Kan du få liksom ångest över att så här, men vad fan ska man göra sen då? När det här tar slut, som det kanske gör någon gång, vad gör man då?
Ja, jag har väl tänkt på det någon gång, men jag känner att jag klarar mig.
Mm.
Alltså, det är väl klart, i början vet jag att jag tänkte väldigt mycket så. För då innan jobbade jag som mediesäljare och sa upp mig och började heltid med bloggen. Jag bara, men gud, det här är ju en dröm. Alltså, jag älskar ju att skriva den här bloggen.
Mm.
Och så får jag betalt. Kan någon nypa mig i armen? Det här måste ju ta slut imorgon.
Mm.
Så tänkte jag, men det håller väl ett halvår och så har jag min PT-grej och luta mig tillbaka på eller gå tillbaka och vara danslärare eller vad som. Eller så utbildar jag mig till något annat. Så den planen hade jag ju då. Och sen så började jag inse, nej men det här går ju bättre och bättre och det har ju funkat nu i det här 2 år och sen 3 år och nu 4 år och sen så jag vet inte. Jag har ju några företag som jag håller på med och eget varumärke snart och du vet, lite sådana saker. Men jag känner att jag skulle ju kunna börja sälja och vi har ju en enormt bra utbildning i sociala medier.
Mm.
Så skulle det inte gå för dig och mig så skulle ju vi säkert kunna få jobba med företag och sköta deras sociala medier.
Absolut.
För att jag menar, det finns ju utbildningar nu inom sociala medier. Och när jag gick, eller när jag jobbade på Aller som mediesäljare, då så gick vi en kurs, eller utbildning, till mediesäljare. Och då ingick ju det här i kursen, vad är en blogg? Det är en dagbok. Jag bara, men vänta lite nu, man kan inte anställa en person som ska jobba med sociala medier som har fått gå den här kursen. Alltså det, jag menar, då är det mycket bättre att ta någon som har hållit på med sociala medier på riktigt och jobbat med det.
Det är ett väldigt bra CV, om man säger så.
Jättebra. Plugga sociala medier, jag vet inte, jag tror man måste göra det på riktigt för att kunna lära sig det.
Mm. Men din assistent nu då, den ena fotar och redigerar?
Ja, hon är fotograf, filmare, redigerare i företaget.
Mm. Och vad gör den andra tjejen?
Hon gör allt som jag inte hinner. Och jag är mer så här, hej Isa, vad gillar du att göra? Hon gillar att skriva, hon har bett om att inte bara få göra uppgifter framför datorn, utan gärna fysiska saker. Så då kan det vara liksom allt från att hämta paket till att vika min tvätt till, alltså du vet, allting för dagen som jag behöver ha fixat, som hon skulle kunna göra utan mig.
Perfekt.
Ja.
Eftersom du har kontrollbehovet, är det svårt då, för då går hon in i ditt hem.
Mm.
Känns det liksom svårt att släppa in någon så och där stå och vika underkläder och liksom hela det? Hur känns det?
Underkläderna har hon inte fått ta igen. Hon har faktiskt inte vikt min tvätt än. Men det kanske kommer sen nu mini. Om jag sitter och gör ett blogginlägg så här, snälla Isa, nu måste de här kalsongerna in i byrån. Ja. Då kanske hon får göra det. Men det är lite obehagligt i början. Dock har jag vant mig ganska mycket. För Lisa och jag har jobbat i snart 2 år. Och hon har ju varit hemma hos mig minst en gång i veckan. När det har varit så kaosiga, stökigt, det har varit renoveringar. Man har varit trött, alltså du vet, jag har liksom vant mig med tiden. Och nu har Isa också varit hos mig ett halvår snart.
Mm.
Minst en gång i veckan, så att man vänjer sig. Skönt. Jag tycker det i alla fall.
Du har ju berättat lite tidigare om att det var ett citat på din blogg som jag snappade upp. Någonting om att dina föräldrar har nästan gett upp hoppet om att få barnbarn. Och att du inte har varit så självklar med att du vill ha barn. Mm. Kan du berätta lite om det?
Men jag har aldrig varit barnkär.
Mm.
Jag har aldrig, om jag ser ett barn, eller det är faktiskt fortfarande, ser jag någon annans barn, då blir inte jag så här, åh gud, kan jag få hålla gullig gull? Alltså om jag ser en hundvalp så blir jag så. Då börjar jag nästan gråta av lycka och kärlek. Men barn har aldrig riktigt varit, jag har känt mig lite obekväm med andras barn. Och kanske känt så här, nej men barn är ingenting för mig.
Mm.
Och det går bra ändå. Men sen så börjar jag liksom känna den här nöjdheten. Förstår du vad jag menar?
Ja, i livet.
Ja, och jag tror att det där andra kanske berodde på att nej, men jag har inte kommit dit jag vill vara än. Det är så mycket mer jag vill göra för mig själv och i min karriär och du vet allt sånt. Att jag kanske bara, nej men ett barn, jag har inte tid med ett barn att det ska komma in i mitt liv. Och jag har inte tid, varför jag inte gullar med andras barn, det är för att jag vill inte tillåta mig själv att gilla barn.
Ah.
Nu är jag mycket mer kär om jag ser någon annans barn. Åh, vad söt!
Så det var som någon slags spärr för att du inte skulle lockas av det livet då, eller man säger. För att jag, du visste vad det innebar lite.
Jag tror inte jag visste det då. Men jag tror att det var så. För att när vi väl köpte lägenhet och renoveringen blev klar, det blev den i höstas.
Mm.
Då kände jag mig, okej, nu bor jag i min drömlägenhet. Mitt jobb är liksom hanterbart. Alltså det är inte för mycket, det är inte för lite. Och jag är väldigt nöjd med det jag håller på med. Jag trivs. Jag känner mig bara, jag behöver inte resa mer. Alltså det är inte så att jag vill åka och dyka någonstans där jag inte kan ha med mig ett barn. Alltså jag kan gärna åka ner till Marbella. Men då kan jag väl ta med mig barnet.
Ja.
Ner om det skulle vara. Så då känner jag mig så här, jag behöver en ny utmaning i livet. Jag är lite för nöjd. Och jag har alltid velat ha en hund, men jag är allergisk.
Ah.
Så jag har ju alltid nästan velat ta hand om någon.
Mm.
Så då kände jag väl, fast jag kanske inte ville erkänna det för mig själv, att nej, nu vill jag ha barn.
Mm. Gud, vilken ändå så här sunt förhållningssätt till det. Om man tänker att du så här, efteråt resonerar att så här, om det är ju, för det är ju väldigt bra att så här, först göra det man vill göra i livet.
Mm.
Såklart, om man har det privilegiet att man kan bli gravid och att man kan liksom välja det, att så här, nu kör jag mitt race och sen vänta in det. Det låter ju väldigt så här, skönt.
Det känns väldigt skönt, för jag har träffat många som kanske är gravida eller precis har fått barn. Som såklart är jätteglada och lyckliga och älskar sitt barn och allting. Men som har en ångest, bara fan, nu kan vi inte gå ut och dricka vin. Och vi som ville resa dit, och jag känner inte att jag har fått göra det här. Och vi tjänar inte tillräckligt mycket med pengar och vi skulle behöva flytta dit. Och jag känner bara, gud vad skönt att jag väntade ändå så pass länge med att skaffa barn. Länge och länge, det är väl inte superlänge så, men ändå tills jag kände mig nöjd.
Känner du någon press av att så här, ja, men man, så här, kvinna runt 30, man ska skaffa barn nu, enligt normen och samhället och så?
Nej, alltså det är väl klart att det är ju en press för många, men i och med att jag inte har känt det här starka behovet och min pojkvän, eller man, min man har inte pressat mig, för att han har samma inställning som jag. Blir det bra så blir det jättebra, blir det inte det så är det så här, ja, vi kommer ha skitbra ändå.
Mm.
Men man känner ju kanske att ens närmsta vänner, när alla skaffar barn, så känner man sig ju lite utanför. När alla ses tillsammans. Inte för att jag har känt mig utanför hittills. Men nu när ännu fler börjar skaffa barn, för det är många som är gravida samtidigt med mig nu också, då kanske jag hade börjat känna mig utanför.
Mm. Och hur tänker du nu inför det här nya livet då, som kommer med bebisbubblan, och sen ska du fortsätta driva inte bara ett utan flera företag, synas i sociala medier, alltså få ihop det här nya livet. Hur går tankarna?
Nej, men jag är livrädd.
Mm.
Jag känner att jag har kontrollbehov och jag har inte kontroll. För att jag vet inte hur min son kommer vara när han kommer.
Nej.
Som det ser ut just nu så är han vaken hela natten.
Hurra.
Så hurra, jättekul. Som livligast när klockan är 2 på natten liksom.
Och vaknar du och sparkar då?
Blant.
Ja.
Häromdagen låg jag vaken till typ 1 för att han var helt sjövild där inne.
Gud.
Kanske jetlag från New York, hoppas vi.
Ja, förhoppningsvis.
Ja, nej men jag är väl lite så här... Ja, jag ska i alla fall ta 2 veckors ledig från YouTube.
Wow.
Ja, det har jag bestämt mig för.
Ja.
Så vi får se om jag kan hålla mig eller inte.
Men så här praktiskt, hur tänker du att du ska lägga upp det? När ska du jobba? Ska bebisbubblan få vara 2 veckor? Eller kommer du dra ner? Så här, tänker du att du ska vara lite ledig eller köra på? Berätta mer. Vill du veta mer?
Det här är ju under process. Ja. Så det jag säger nu kanske inte alls blir så. Men min pojkvän, min man, han jobbar ju också som egen. Så vi ska ju försöka dela på allting.
Mm.
Alltså så att jag ska jobba 25% per dag och vara mammaledig 75 har jag tänkt mig liksom varje dag, medan han gör väl ungefär samma sak skulle jag tro. Och sen så kanske vi då jag jobbar 25%, då kan jag gå bort, gå på möten, kanske ha med mig bebisen ibland.
Mm.
Men förhoppningsvis så ska han passa bebis när jag är och jobbar och tvärtom, och sen så har vi ju en liten stund på dagen där vi kanske ses hela familjen.
Ja.
Typ så har vi tänkt lägga upp det.
Ja, det är ju ett pussel. Och precis som du säger, så här, det beror ju helt och hållet på vad det är för liten person där inne. Och vad den lilla han vill också.
Han vill säkert inte samma sak som vi.
Nej, vi får se. Det är väldigt spännande. Man vet inte.
Nej, man har ingen aning. Man får nog ta det som det kommer.
Mm.
Jag har i alla fall bestämt att 2 veckor i alla fall ska jag vara ledig från YouTube efter han har kommit. Och sen så ska jag blogga, instagramma och så när jag känner för det.
Mm.
Ingen press liksom på att det måste vara 2 om dagen eller 1 om dagen.
Det är jättebra.
Ja.
Men vad är din relation till stress? Du sa att du jobbade otroligt mycket tidigare och så här dygnet runt i princip, förutom när du sov då.
Mm.
Känner du att som stressen, vad har den för plats i ditt liv just nu?
Nu försöker jag liksom tona ner stressen. Jag har ju alltid haft mycket för mig och jag trivs att ha mycket att göra. Men jag försöker nu tvinga mig själv att ha tråkigt och ha ledigt. Liksom. Att inte få dåligt samvete över att nej, men, oj, jag hade visst en timmes dödtid och jag låg bara i soffan.
Mm.
För mig är det samma som med träningen förut, liksom, att jag fick tvinga mig att träna mindre. För att jag fick dåligt samvete när jag inte tränade. Så nu försöker jag liksom tvärtom här. Och nu känner jag att jag har kommit till den punkten att jag tycker att det är väldigt nice att vara ledig. Sen så visst kan jag bli rastlös och känner jag så här. Jag skulle egentligen vara ledig här, men alltså jag har varit ledig nog. Jag kan instagramma lite eller fota lite eller svara på något mejl. Men det är inte under press. Så att stressen är ändå hanterbar. Plus att jag inte heller bokar upp mig för mycket nu. Jag har liksom lärt mig att göra ett hållbart schema och lärt mig att jag gillar inte att ha morgonmöten.
Mm.
Jag mår inte bra av det. Det gör mig stressad. Det gör att jag inte kan sova på natten om jag vet att jag har ett frukostmöte 7 eller 8. Det gör mig stressad redan inne på kvällen där dagen innan. Och det mår inte jag bra av, så därför bokar jag inte upp det, utan jag jobbar alltid hemifrån på morgonen.
Smart.
Mm.
Du har ju en bakgrund med ätstörningar och du jobbade som dansare i många år. Och nu berättar du också om det här kontrollbehovet och stress och press. Och du tränade väldigt mycket i perioder tidigare. Och du har skrivit mycket genom åren. Just att vara så här, det är kontroll och det var ordning och reda och det var press. Och du var ganska skadad under många perioder, vad jag har förstått.
Mm.
Och mycket ångest och så där. Känner du att du har som kommit långt ifrån den här tiden med all den här destruktiva Ida som var tidigare?
Mm.
Har du kommit ifrån det? Eller finns det liksom kvar i det så att du får kämpa med att säga okej, men nu får jag hålla igen här så att du liksom balanserar? Förstår vi vad jag är ute efter?
Absolut. Alltså, den sidan finns ju kvar i mig, självklart. Den kommer nog alltid finnas där, men jag kan kontrollera den, höll jag på att säga. Men jag kan hantera den på ett mycket bättre sätt. Bara som ett exempel så började jag ju träna pole dance när jag slutade dansa. Och då var det direkt så här, ja, men jag märkte att jag är ganska duktig på det här. Och de tränarna som jag hade, de ville ju direkt att jag skulle börja tävla i pole dance och SM och allt vad det nu var. Och jag bara, yes, gud vad kul, kände jag först. Men sen bara, vänta lite nu Ida. Jag vet hur det här kommer sluta. Du kommer flytta in i den här pole dance-studion. Du kommer bli manisk. Du kommer vara här inne och träna 8 timmar om dagen. Jag känner ju mig själv. Så jag bara, nej tack, jag ska inte tävla. Jag går en gång i veckan här och tränar. Det blir jättebra. Mm. Och samma sak som med CrossFit. Det skulle jag säkert tycka är jättekul. Men jag känner ju mig själv. Jag har gått på ett pass. Då stod vi först och tränade marklyft i en halvtimme. Jättebra, jättekontrollerat, och man gjorde övningen rätt. Sen bara, nu ska vi göra dagens vod. Typ så här. Så många marklyft du hinner på den här tiden. Och du vet, jag körde och jag bara skiter i all teknik. Jag ska vinna, alltså du vet min hjärna. Så jag bara, efter det passet, jag bara, okej, jag är inte skadad nu, men jag kan absolut inte fortsätta med den här träningsformen. För att jag kommer sluta som skadad.
Du blir manisk
nästan. Ja, ja, absolut.
Och när var du hade ätstörningar?
Det var under, jag tror jag var 21-23 typ.
Hur började det?
Men det var också att jag ville vara perfekt. Det var inte så här, oj vad tjock jag är, nu ska jag bli smal. Mm. Utan det var mer, vi hade kostrådgivare på skolan. De sa att man inte skulle äta socker, man ska inte äta kolhydrater. Det räcker med ett glas vatten till mellanmål.
Oh, Gud.
Och du vet, jag bara, okej, men nu vill jag bara göra rätt. Det var väl så det började, att ja, men alla andra klarar ju sig på den här kosten i min skola, för att man vill ju bli bäst när man går på Balettakademin. Man vill ju ha jobb, då vill man också göra träningen rätt, man vill göra kosten rätt. Så då började jag liksom, ja, men efter rekommendationer därifrån. Och sen så var det ju väldigt hett med LCHF och paleo och allt vad det nu var på den tiden. Så jag bara, men det här måste ju vara rätt. Det finns ju forskning på det här, står det ju i böcker. Så jag började på det efter det där, och min kropp svarade inte alls bra på det här. Så jag var som en vandrande zombie. Jag utvecklades ingenting. Jag kände bara, jag blir sämre och sämre på att dansa. Jag mår dåligare och dåligare. Jag har ångest varje gång jag kommer hem. Jag kan knappt hålla mig vaken på lektionerna. Det var så här, jag fick inte tillräckligt mycket energi. Och till slut blev det ju också så här, jag blev svullen också, jag fick magproblem. Och då såg jag ju tjock ut också. Då var jag ju alltså, i en liten ballettdräkt.
Ja.
Så det blev ju bara värre och värre. Och ju mindre man åt, desto mer tyckte man ju illa om sig själv. Och då började jag, men gud, jag ser inte bra ut. Jag är för stor. Jag är tjock, fast jag var smalast i klassen. Och egentligen var jag för smal för det jag skulle utföra. Jag hade för lite muskler, för att jag bara tynade bort.
Hur reagerade din omgivning?
Nej, inte så mycket faktiskt. Det var väl i slutet där som några klasskamrater typ tog tag i mig och frågade. Men det var så här, ja, men du har ju själv ätstörningar, så vad snackar du med mig om för? Typ, alltså, det var ju lite så. Men sen så, det som tog hårdast var ju att jag inte utvecklades i min dans så mycket som jag jobbar. Jag betalar jättemycket för den här utbildningen. Jag sliter stenhårt varje dag. Jag måste göra det som krävs för att jag ska utvecklas. Så jag anlitade en PT på Workclass Vasastan, där du jobbade. Jocke. Och började träna med honom. Och han har ju en helt annan syn. Vi som kille när man tränar, då är det ju med så här, nu ska vi bulka. Man måste bygga muskler. Så han liksom, ja, men hjälpte mig att få en annan syn. Lite bara, äta allt du ser. Köp så här gainer eller vad det nu var, liksom så här sjuka mängder kolhydrater. Jag bara, ja, jag gör det. Och så började jag äta sjuka mängder mat, fast att det tog emot. Och så började jag köpa onyttiga saker att äta i pauserna. För att det innehöll mycket kalorier på liten yta, satsade jag på.
Ja.
Och det tog ju självklart emot att äta det. Men jag visste att jag behöver äta det här. För att jag behöver energi. Jag kan inte jämföra mig med mina klasskamrater. För att de klarade sig på den kosten. Och jag skämdes ju att jag behövde äta 4 gånger så mycket som dem. Och jag behövde äta kolhydrater för att klara mig. För att liksom utvecklas.
Mm.
Så ja, jag tvingade mig väl ur den där ätstörningen själv.
Hur var det inte så att din familj, när du kom hem till Åmål och de såg så här, men gud, Ida har förändrats, vad är det som pågår med henne? Eller som reagerade inte dina närmsta kompisar eller så där?
Jag vet inte jättemycket om jag ska vara ärlig. Mamma och de kanske sa någonting, men vi träffades ju så himla sällan.
Mm.
Och sen så var det ju så, vi tränade ju 8 timmar om dagen, 6 gånger i veckan. Det är ju inte konstigt, man är lite trött.
Nej, precis.
Alltså, även om man inte hade ätstörningen så var man ju fruktansvärt trött.
Mm.
Så ja, nej, och det var ju modernt att äta så då liksom.
Och det är så viktigt att lyfta i och med att också både du och jag har väldigt många kvinnor som följer oss och unga tjejer.
Mm.
Att så här, dels att man som kvinna och tjej måste äta mat, man måste äta sig mätt. Man kan inte gå på massa dieter och tro att man samtidigt ska prestera, vara duktig i skolan, på jobbet, träna jättemycket, orka socialisera, festa, jag vet inte, göra typ allt i livet. Om man inte fyller på med bränsle.
Nej, det är ju, alltså det är livsviktigt.
Mm.
Och ju mindre bränsle man får, desto mer osmart tänker man kring det. Och mer osunt tänker man kring det.
Mm.
Så bara att jag började tvinga mig själv att äta gjorde att jag fick mycket klarare. Men gud, vad har jag hållit på med?
Ja.
Alltså vad löjlig jag är som liksom tänker på de här sakerna. Men det var ju först när jag började äta som jag insåg det.
Mm.
Och sen att man heller inte ska jämföra sig med andra. För det märker jag jättemycket nu. Ibland så lägger jag ut matdagböcker nu på min YouTube.
Mm.
För att många är intresserade av en växtbaserad kost och vill se hur man lägger upp det på en dag. Och de kommentarerna jag får då, det är ju så här, men gud, hur mycket äter du egentligen? Alltså du vet, men jag behöver äta så mycket och jag tycker det är bra att visa att jag äter så här mycket mat och är hälsosam.
Ja.
Vi behöver mat.
Gud ja, för det är ju, man har ju bilden av att så här, en tjej ska inte äta. Det känns så förlegat, men den finns ju fortfarande där. Och att man ska äta hela tiden så lite som möjligt, så nyttigt som möjligt, så perfekt som möjligt. Mm. Vilket är helt stört.
Nej, men det är ohälsosamt skulle jag säga.
Mm.
Det blir för maniskt.
Kan du känna att det finns saker som triggar dig idag? Så här, de här gamla demonerna, att de som får lite spinn av någon situation eller mående eller så?
Nej, ingenting med kosten. Alltså, när jag började äta växtbaserat, allting, ångest kring mat har bara släppt.
Mm-hmm,
det är
häftigt.
Så skönt.
Hur kommer det sig, tror du?
Jag är ganska säker på att när jag var liten så hade jag också ångest över att äta kött.
Mm.
Jag var vegetarian och jag liksom frågade så här fröken, jag vill inte äta dött djur liksom. Och jag kräktes efter hon hade tvingat i mig en köttbulle, för jag tyckte det var så otroligt äckligt att känna de här senorna och broskulorna.
Tvingade hon i dig en köttbulle?
Ja, första dagen i skolan.
Va?
Ja. Det gjorde hon, för jag trodde ju var som mammas köttbullar hemma.
Mm.
Så jag tog ju en köttbulle och sen när jag liksom tugga och få en broskbit i munnen och den, alltså jag var inte alls beredd på de här halvfabrikatsköttbullarna liksom. Jag hade aldrig smakat den. Så då var det så här, nej men jag klarar inte av att äta upp den. Jag tyckte det var så vidrigt. Så jag mådde så illa så jag liksom fick gå ut och spy efteråt.
Mm.
Så efter det var jag vegetarian från 1:an till jag slutade gymnasiet i skolan.
Okay.
Jag klarade inte av att äta de här halvfabrikatskötten.
Nej.
Som var där. Och sen var jag också vegetarian hemma en lång stund. För att jag tyckte det kändes bra. Men sen fick man ju PT när man började träna på elitnivå inom dansen och jag tävlade och så. De sa, men du måste äta i alla fall kyckling och fisk. Och sen på Akis var det också så, liksom, nej, men ni måste äta kött.
Mm.
Och även PT:erna sa ju att nej, men kött måste man äta. Och jag bara, okej, man måste väl det då. Men jag har alltid då känt en ångest som jag inte har vetat om. Av att tugga i mig köttet, av att laga köttet, av att ta i den här döda kycklingen som ligger där.
Mm.
Eller laxen. Alltså det är så här, jag har aldrig känt mig riktigt bekvämare. Så det slutade ju med att jag hade ju hormonproblem. Och då sa de ju åt mig, du måste äta mer rött kött. Och du måste äta mer smör. Och jag tvingade i mig det här. Och jag kommer ihåg att jag satt och skulle äta min mat. Och det var lax och sötpotatis. Och jag stoppade laxen i mun och jag bara, det går inte längre. Och det här var typ 3,5 år sedan nu.
Mm.
Jag bara, jag får inte ner det. Men jag bara hade i baktanken, läkaren säger, du måste äta kött. Du får, för den hade förbjudit mig att bli vegetarian när jag sa det.
Mm-hmm.
Så jag bara, jag skiter i det. Mina hormoner blir ju inte bättre ändå. Nu har jag försökt här i 10 år. Jag kan lika gärna bli vegetarian. Så tänkte jag, testar i 2 veckor. Och så bara, nej men gud vad bra magen mår.
Mm.
Nej men oj, vad lätt jag känner mig. Nej men oj. Och sen så började jag bara äta mer och mer vegansk kost också. Och kände, wow, jag har ingen ångest. För det är ju nästan bara kolhydrater man äter.
Mm.
Och det är det här jag gillar, det här min kropp gillar.
Återigen, det är så viktigt att man lyssnar på sin kropp.
Ja.
Och att man då, som vi säger, att man förstår att alla är olika. En del mår jättebra av att äta kött, en del mår inte alls bra av det. Man måste hitta sitt sätt, för det finns inte något som passar för alla.
Precis.
Ja.
Så viktigt. Så att ångesten för mat släppte där.
Fantastiskt.
Ja.
Nu blir det snart ett år sedan, eller ett halvår sedan ungefär, så lade du ut en video just när du pratade om mat i mataffären.
Ja, och så, just det.
Ja. Och så blev det...
Den där jävla videon alltså.
Ja, och den, för de som inte har sett den, så var det att du ville visa upp 5 saker som du alltid köper och 5 saker som du aldrig skulle äta.
Mm.
Och sen så pratade du utifrån att det här dissade du då, eller tyckte inte var bra, och det här tycker du är bra. Mm. Och det blev ju väldigt kalabalik i sociala medier. Och du fick ganska mycket kritik och så. Men jag förstår att det också mynnade ut väldigt mycket hat. Och berätta, hur det var en ganska så stort drev mot dig.
Det var, alltså jag skulle säga att det var en PR-kupp från andra personen, skulle jag säga.
Okay.
Han har jobbat med PR innan. Och fick ju väldigt mycket följare utav det också.
Grattis
säger vi. Men det mynnade ju också ut i att jag fick väldigt, väldigt mycket hat.
Mm.
Det var ju inte bara så här, du är dum. Nej. Utan det var ju hashtag kill Ida. Så att, ja. Och så, du vet, när... hans fans, det vet, på YouTube är det lite så här, det är väldigt hård miljö, och det finns en stor grupp med följare som jag inte vill ha där, som är väldigt så här, startar hashtags, vill bara åt skvaller och bråk. De älskar att typ kriga mot varandra, och jag har varit väldigt skonad från just de följarna, för att jag är ganska boring, tycker de. Jag håller inte på med att smutskasta andra eller hålla på med alla de här dramana som finns på YouTube. Men nu hittade ju de till min kanal då. Och det var ju väldigt tråkigt, tycker jag, när man blir kallad för könsord och mordhotad, våldtäktshotad. De skulle döda mig, så jag vågar ju inte gå ut på stan. De kommande veckorna liksom, jag mådde så dåligt. Och det var mer för att, men gud, det var inte så här, jag har fått kritik. Nej, utan det var mer, gud, kommer någon skjuta mig i huvudet när jag går ut nu?
Det är helt sjukt hur också de här dreven, det blir som en stor snöboll. Det börjar rulla någonstans och sen blir det bara helt, att det bara eskalerar.
Men det blir så här, visst, den videon som den här personen gjorde, ja, den var väldigt överdriven, tycker jag. För att, ja, vi ska inte gå mer in på det. Men i alla fall, visst, han kan få göra den videon. Det gör mig ingenting så. Men det som man måste ta ansvar för, vad som faktiskt sker. Det är samma sak med alla skvallerbloggar. Med alla de som gör såna här dissa videos.
Mm.
Visst, själva videon, själva blogginlägget, det kanske inte är så farligt i sig. Men det skapar sån fruktansvärd hat. Antingen får man väl stänga av kommentarsfältet då nedan, om man känner att man måste göra en sån här video.
Mm.
Eller det där blogginlägget. Eller så, alltså, får man verkligen rensa bland kommentarerna, för att det är kommentarerna som föder hat och föder vidare liksom.
Mm.
Alltså, hade det varit stängt kommentarsfält hade jag aldrig fått så där mycket hat.
Vad tycker var den största så här, insikten eller lärdomen av hela den grejen?
Men det är så här, jag blir mer så här, jag vågar längre inte säga vad jag tycker. Jag känner mig otroligt begränsad nu för tiden vad jag gör för videos.
Mm.
Jag vågar längre inte prata om mat på samma sätt. Fast jag vet att det är det största önskemålet från mina följare. För att det finns så mycket haters där ute.
Mm.
som kommer gå på det med en gång. Så att jag bara så här, ja, jag vet att ni vill att vi ska prata om att, men jag skiter i det nu, för jag orkar inte med den där stormen igen.
När tröttnar du på sociala medier då? Känner du att så här, nu får det vara nog?
Nej, men då var jag väldigt nära att lägga ner YouTube.
Det var så allvarligt?
Ja, absolut. Jag kände att nej, ja, det var samma sak när jag höll på med dans. Att så länge det är kul så håller jag jättegärna på, vilket jag tjänar pengar eller inte. Men är det inte kul längre, är det någonting som dödar min glädje, så är det liksom ingen anledning till att fortsätta. För att jag håller på med det jag gör enbart för att jag tycker det är jätteroligt.
Mm.
Inte för pengarnas skull, för jag kan tjäna pengar på andra saker. Så då kände jag, nej. Men sen så, å andra sidan, så jag vet de som gav mig hat, det var inte mina följare, de som följer mig, inte mina 200 000 fantastiska följare. De kanske gav mig så här, du kanske inte borde ha gjort den där videon. Eller skulle du kunna göra så här istället? Och det är helt fint. Alltså jag älskar konstruktiv kritik. Men det är just när det blir den här mobbningen. Och jag blev väldigt förtvivlad när jag får följare som följer mig, som skriver till mig att de har blivit mordhotade i den här andra personens kommentarsfält. För att de liksom har sagt, det där var onödigt gjort av dig. Och då blir de dödshotade och mordhotade.
Men gud.
Och jätteledsna. Och då, alltså, det var då droppen nästan var. Jag bara, nej. Fy.
Det kan ju bli otroligt brutalt på internet. Alltså, det är ju någonting som är vår tids stora problem. Så här, hur ska man reglera, hantera, ta hand om, utbilda, lära?
Men jag har aldrig förstått den här mobbningen på nätet. Att man måste man hålla på, även om man tycker en sak. Jag tycker mycket saker om den här personen som jag skulle kunna göra videos om, som skulle kunna skapa. Varför måste man, kan man inte bara hålla sig till sin grej, inspirera med det man själv tycker, det här står jag för, och utbilda på sitt sätt. Varför måste man hoppa på andra?
Nej, det är helt sant.
Alltså, jag har liksom noll förståelse för de personerna.
Men som sagt, så här, ja, men det blev en PR-kupp.
Ja.
Så att han vann någonting på det, eller såg en chans kanske.
Antagligen.
Och då
ja.
Så här,
måste ja. Hävda sig lite. Ja, jag har rätt. Ja.
Precis.
Här, ja. Antar jag.
Åh gud, jag tycker det är så spännande att sitta och prata med dig. För att jag känner igen mig väldigt mycket av det du säger. Allt ifrån det här med eventen och känna att så här, åh gud, tycker det är obehagligt att vara här. Och den här olustkänslan.
Uh-huh.
Och väldigt mycket annat. Men jag måste tyvärr avrunda det här.
Nej!
Ja, precis. Det har gått så väldigt snabbt. Men tack så jättemycket för att du kom hit. Och du finns ju på, som Ida Varg, på överallt i sociala medier.
Ja.
Ja, så enkelt är det.
Och sånt i livet, podd.
Precis, med podd. Alex.
Ja.
Exakt. Och så får vi se fram emot att lilla Mini föds. Har ni funderat på namn och sånt?
Ja, det har vi. Det har vi. Men vi är inte helt hundra än, så vi kommer inte gå ut med det än. Snart.
Nej, det är bra. Håll er för dig själva.
Ja.
Tack så jättemycket för att du ville komma hit.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Tack. Hej då!
Hej då!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.